When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hjärtligt varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är tidig måndagsmorgon den 1 april. Men Fabian Hjälkemo, det är inget skämt att Liverpool leder Premier League.
Nej, sluta, jag inte börja så där. Det var så skönt förra veckan med tre avsnitt efter att ha gått på ledighet efter Uniteds seger i FA-cupen. Men det där var en väldigt svag start på programmet. Och det roliga var, du var ute och drack öl igår. Du ringde mig vid 9, kommer du ihåg det här? Ska vi köra ikväll? Ska vi köra ikväll eller? Jag bara, nej, det ska vi inte.
Hade det blivit ett bra avsnitt?
Alltså, hade det blivit ganska bra sen. Eller gränsfall, men när jag sitter i. Fan, jag är trött. Jag brukar gå upp tidigare än det här, men jävlar vad trött jag är.
Ja, men jag köper det. Nej, jag gjorde det klokt att avrunda kvällen och la mig där istället. Så jag är pigg och stark. Det har ju fan varit ett fotbollsmässigt påskägg hela den här helgen. Allsvenskan som är tillbaka med besked, men också Premier League packat rejält. Och så är det ju faktiskt, håll koll på schemat, det är ju igång redan imorgon igen. Alltså, det är ju en lång midweek vi har dessutom i Premier League.
Ja, verkligen. Och en fin midweek också med väldigt trevliga matcher som kanske, nu är det ju två ganska misskötta klubbar som kanske inte imponerade jättestort i helgen. Jag tänkte säga att man ser fram emot Chelsea Manchester United på torsdag, men det är fina matcher. Sitter jag väl Villa också, om jag inte helt fel ut. Jag har faktiskt inte kollat, men det är skönt att det är på gång nu, och sen drar Champions League igång nästa helg, och vi har ju även United Liverpool på söndag. Så nu, vi sa det innan att det kanske var lite skönt med det landslagsbollet, så man kunde ladda upp lite, men nu jävlar så gasar vi igång på alla cylindrar inför avslutningen. Och ja, det vart ju inte mindre intressant i toppen efter krysset på Etihad igår, samtidigt som Liverpool slog Brighton.
Nej, hur ser du? Jag så Pep Guardiola har varit ute och sagt att nu är Liverpool favoriter. Jag har inte tittat oddsmarknaden. Jag är inte helt säker på att Liverpool ens görs till favoriter där, men Pep Guardiola var ändå ute och sa att efter de här resultaten, nu är det Liverpools Premier League-titel att förlora. Det är såklart ett mentalt krig det där alltid, men håller du med honom?
Alltså, jag kollar faktiskt, Liverpool står 2,20, City 3 och Arsenal 3,5 i odds. Okay. Så lite chockerande faktiskt, för City var ju ganska stora favoriter inför igår sett till poängskörden hittills. Kollar man på Citys schema, så jag tycker att Citys schema sticker ut på ett positivt sätt. Man har Spurs borta, annars är känslan att man ska vinna resten av matcherna. Om man kollar på pappret, medan Liverpool man har väl Villa borta, man har United borta och man har Everton borta som sticker ut på ett negativt plan, och Arsenal som framförallt har United borta, Tottenham borta, och man har även Chelsea på hemmaplan. Det är ett derby som man såklart ska vinna, men jag tycker att det är ett väldigt mycket svårare schema, så därför är jag väl lite förvånad att City är lägre eller högre odds än Liverpool. Så det är ju faktiskt 3 poäng nu och 5 mål mindre i målskillnad, så det kanske inte räcker det att Liverpool torskar 3 poäng. Så nej, det är en jävla körning vi har framför oss. Och Arsenal också som faktiskt ligger före City ju.
Ja, nej, vi har en vår som sannoliken kommer att bjuda på väldigt mycket. Jag såg också, jag tror det är ju såklart, man kan ju vrida och vända statistik hur fan man vill. Jag vet inte hur intressant det är egentligen, hur många lag som har haft ledning efter 29 omgångar som sen går in och vinner Premier League. Men det var, tror bara det var 3 gånger i Premier League-historien som ledaren vid 29 inte har gått i mål som Premier League-vinnare till slut. Så det är klart att det blåser lite medvind i Liverpool-läget i alla fall.
Ja, nej, men det får man verkligen förstå. Det är spännande och det är på något sätt sjukt att Liverpool är det. Det har hänt mycket, man har imponerat. Man har varit, det var ingen som trodde på det om det var väldigt mycket rotation och liksom nya spelare in samtidigt som City och Arsenal skulle göra upp om det på pappret. Sen kom de här skadorna, man kom tillbaka, man torskar mot United i FA-cupen och sen så får man den här vinsten. Det känns ändå som ganska länge sedan Liverpool var så här riktigt, riktigt imponerande. Har jag fel när jag säger så, eller är det bara en känsla?
Nej, alltså jag håller ju till stora delar med i den, om man ska kalla det, analysen. Samtidigt så jag slets lite mellan väldigt många tankar under matchen igår, för jag tycker samtidigt där i stunder i matchen igår där Liverpool spelar den, ja, men sin maximala fotboll egentligen, sen är det ju slarv och jävligt dåligt, kanske inte beslutsfattande utan snarare liksom utförandet som gör att man inte är mer sylvassa och distinkta i avslutande lägen. Mohamed Salah blir till slut matchhjälte, men han hade lika väl
skott, såg jag.
Nej, alltså han hade lika bra kunnat vara sinnebilden för, alltså, titeldrömmen som dog ifall han inte, det är ju, alltså, ett par tre frilägen där han rullar den i famnen på målvakten i stort sett, och man undrar ju verkligen om han inte ens kan eller varför han inte kan bara få en ren jävla bollträff. Men så det var ett Liverpool igår som spelmässigt ibland kom upp på absolut maxnivå, men samtidigt så efter att man har gett bort det där 1-0-målet, stolta jävla Danny Welbeck skulle förstöra allting för en igen liksom. Ja, det är ett otroligt mål. Jag satt och kikade på den upp morgonen. Det är också så typiskt, för det är Szoboszlai som gör ett hemjobb mot honom, och man inser, eller man ser på Szoboszlai att han kommer på en halv sekund för sent att han inte har gjort hemjobbet. För sen gör han det på maxfart, men det går bara inte att rätta till det där. Så det är ett Liverpool som inte är påkopplat alltid i försvarsomställning framförallt. För sen tycker jag det är ett Liverpool som är jävligt bra långa stunder. Men som sagt, saknar lite skärpa. Coat på visslan, gör vad han kan för hjälp av Paul Tierney i varrummet för att hitta bort några liksom, millimeter offside. Så jag hade känslor kring att det kunde vara dagen då titeldrömmen dog, men istället var det väl kanske här det tog fart på allvar.
Jag tycker att det där är fascinerande. Jag hade diskussion med en kompis igår gällande Liverpools backlinje, och du får hjälpa mig för jag vill verkligen inte vara raljant här, men alla pratar ju om Arsenals backlinje efter gårdagens insats mot Manchester City, och vi är väl ganska sämligen överens om att den backlinjen i år är ganska tydligt bäst i Premier League. Men kollar man på insläppta mål, Liverpool är ju strax där bakom, bara 3 mål bakom. Men samtidigt tycker inte jag att Liverpools backlinje defensivt är så jävla bra. Man släpper fortfarande till så fruktansvärt mycket chanser, även om det inte är på samma nivå som det kanske var i början av säsongen. Kan man skylla på skador, eller är det liksom att Liverpool spelar med den här taktiken att man står högt upp så att man släpper till målchanser och att man har väldigt bra målvakter på just det som Ederson kanske inte är så jävla bra på, att rädda frilägen på det sättet som City släpper till möjligheter, vilket Alisson kanske är bäst i världen på, och Kelleher som jag vet att du har ifrågasatt ändå måste få cred för det han har gjort nu när Alisson har varit skadad.
Ja, och det, alltså, jag vet inte riktigt hur man ska angripa det, men det som samtidigt är, måste man ju ha med sig, att Liverpool av 5 där bakom i tom målvakt och fyrbackslinje, så är det ju bara Van Dijk som var tänkt att spela från start där, om vi går till gårdagens match, som det faktiskt har sett ut ganska länge, med Conor Bradley till höger och Jarrell Kwanza, som man knappt visste fanns när säsongen drog igång, som spelar bredvid Van Dijk. Jag tycker han var riktigt, riktigt bra igår också. Kelle här, som du säger, och sen men Joe Gomez visserligen, som med all rätta nu har den där vänsterbacksplatsen oavsett om det är för att Robertson är tillgänglig eller inte. Men Jag hör väl vad du säger, men det är ju samtidigt jag måste förlåta Liverpool eller ursäkta dem eller låta dem ha en backlinje som kanske inte är 100%ig. Sen som sagt, om det beror på att man inte klaffar till varje del just nu eller om det är för att man också medvetet väljer att ta vissa risker som kanske inte Arsenal gör, det ska vi ju prata mer om sen, så har väl Arsenal kanske haft ett lite lättare sätt att spela sitt försvarsspel än vad Liverpool gjort. Det är ju lite mer utmanande sättet Liverpool väljer att försvara sig på. Men jag tycker ju samtidigt när du då säger de där siffrorna att det visar på Van Dijk också extrema. Vi har varit inne på hur bra han har varit den här säsongen. Men det understryker väl kanske, som sagt, är han ensam av fem att vara ordinarie i Liverpools backlinje eller försvar och har lett Liverpool till de siffrorna som då matchas mot den här Arsenal-backlinjen som man pratar om, ja, men som nästan hela världens bästa just nu, så säger det ju en hel del om vad Van Dijk har gjort.
Alltså jag känner bara mer och mer när jag kollar på Arsenal också att jag, för att ge mig någonting jag var inne på väldigt mycket i början, när Arteta enligt mig idag gick på myten om sig själv och liksom ville förnya sig själv à la Pep Guardiola när han skulle ta in Timber och sätta Gabriel på bänken. Alltså kolla på Arsenal idag, kolla vad Gabriel har gjort den här säsongen. Alltså vad var det för jävla tanken han hade i början av säsongen att han skulle bänka Gabriel? Han är helt jävla otrolig.
Ja, han är ju bäst av dem. Alltså det brukar
han är fan bättre än Saliba för tillfället.
Ja, ja. Ah, 100%. 100%. Och alltså, sen såklart är det ju bara en extra jävla nugget med just vad han erbjuder offensivt på fasta. Dessutom gör ju att han snarare är lite omslagsbilden för Arsenals backlinjeförsvar den här säsongen. Till 100% i förhållande till Saliba, tycker jag. Sen kan man ju, alltså det finns ju olika delar i spelet man kan uppskatta, men jag tycker Gabriel är den som sticker ut mest i Arsenals backlinje, absolut.
Om vi, innan vi avslutar Liverpool då, vad är känslan inför avslutningen? Leder ligan, du firade serieledning igår. De här tre matcherna som jag nämner, om man jämför dem med exempelvis Citys schema, tror jag att ni kommer ha en stor fördel. Det ska vi också nämna såklart att ni är ute i FA-cupen. Behöver ni skita i Europa League när schemat är tajt, så tror jag att ni roterar väldigt friskt där, samtidigt som City ska möta Real Madrid i ett dubbelmöte. Vinner man den ska man möta segern i Arsenal och Bayern München samtidigt som man ska spela det här schemat i Premier League. Håller du Liverpool som rättmätiga favoriter sett till det helt enkelt?
Vi tar det om en vecka efter att vi har varit på Old Trafford.
Wait and see.
Men alltså det är ju klart, det finns ju absolut inget annat än att man tar tre poäng hemma mot Sheffield United. Och sen
den matchen kommer vi inte prata om i podden. Kan vi inte bara låtsas att den inte finns?
Nej, fy fan. Däremot så måste vi nog kanske ta ett fredagsavsnitt i veckan med tanke på att det är United-Chelsea på torsdagen. Du brukar ju slå ner på mina fredagstankar, men jag tror jag måste ge folket detta.
Ja, det måste vi väl. Det är väl United-Chelsea, Liverpool-Sheffield. Ja. Sen är det väl en till om City idag som spelar torsdag, va?
Nej, jag tror det är de två matcherna torsdagen. Men det känns ju som att vi måste få med det i alla fall. Så, men det, man får hålla koll. Vi återkommer vad som gäller. Men som för Liverpools del så... Vin Paul Trafford, sen är det ju på pappret. Det är ju, du nämnde några av Liverpools lite tuffa.
Ni har den där vid när det är tight schema, när du spelar onsdag, Everton och lördag 13:30.
Onsdag, Everton borta, West Ham också borta sen lördag förmiddag, såvida inte går Arsenal vidare. Det pratade vi om i podden för några veckor sedan, det ska ju faktiskt säga att om Arsenal går vidare i Champions League och så det kan bli någon tisdagslottning, då kommer North London Derby och West Ham Liverpool att byta plats med varandra. Så ju att Pep Guardiola var inte helt glad i det. Det är också helt, jag vet, vi brukar prata om det i andra sammanhang. Real Madrid spelade ju igår. De spelar inte match nu fram tills de möter City. Medan City har Villa på onsdag och sen tror jag de har den tidiga, om det är Crystal Palace kanske, lördag tidigt därefter. Innan man
de
har
får ändå 13:30.
De får 13:30. Vad tycker vi förresten om att Viaplay säljer alla 13:30-matcherna från nästa säsong?
Alltså jag vet inte om jag vill uttala mig egentligen om det där. Jag väljer att inte kommentera. Alltså rent krasst, alltså de har ju inte ekonomi, och om det är vad som krävs för att rädda deras företag, så absolut. Och sen jag ser att folk klagar på priserna, att de har höjt priserna och sen säljer, och liksom, jag förstår vad folk kommer från i den situationen med höga räntor och alla andra saker, men liksom marknadsekonomi styr ju, och liksom jag skulle ju vara redo, jag skulle ju vara villig för att se 10 Premier League matcher varje säsong. Jag tycker fortfarande inte att priset är tillräckligt högt för vad jag är värd att betala för att det är en så stor del i mitt liv. Så jag förstår att folk blir irriterade, men samtidigt så tycker inte jag att, att värdet på Premier League är tillräckligt högt än, för att det är liksom det är så stor del av mitt liv. Så jag hör debatten, men jag förstår folk.
Jag kan bara skriva under på det du säger där. Men om vi går tillbaka till fotboll som faktiskt har spelats. Vi pratade lite vid sidan av vad vi ville se. Vad Arsenal faktiskt skulle göra av det här stormötet. Oddsen talar ju uppenbarligen sitt tydliga språk då, i alla fall att Liverpool nu är favoriter. Arsenal, hade man åkt till Etihad och tagit en trepoängare så hade man väl kanske själva varit favoriterna istället. Lite olika ringhörnor kring hur den här matchen dels blev kanske, och framförallt hur den... Ja, men hur lagen tog sig an den. Vad känner vi kring båda lagen? Men jag tänker att vi kan börja med Arsenal, för jag tyckte det var en intressant diskussion. Jag såg du lyftade på Twitter också kring att Arsenal borde kanske ha gått för lite hårdare än vad man gjorde.
Jag tycker för det första att det var kul där jag skrev på Twitter, vilket vi såklart ska komma till, men att man, alltså Twitter är ju en plats för provokationer och hot takes ganska ofta som man liksom vill söka liksom och få spridning på, men när man väl liksom har en grundlig utläggning och liksom en taktisk analys hur man ser på matchen och vad den kan komma att ha för betydelse i slutet av Premier League, så blir ju folk fortfarande liksom kränkta och får taggarna ut, oavsett liksom om man har liksom en serie, ja men det är verkligen så. Och min analys av den här matchen, och så missförstår mig rätt, Arsenals försvarsinsats är bland det bästa jag har sett den här säsongen. Jag är så fruktansvärt imponerad över Kivior, hur han gör där, alltså blocker på centrala mittfältet med Rice och Jorginho, framförallt mittbackarna, och Ben White som vi glömde bort lite i EM-truppen var när vi skulle ta ut den, va?
Men han vill ju inte hänga med. Det är inte lönt. Jag skickar en biljett. Han kommer ju dra till Mykonos ändå. Liksom. Så det, jag hör folket där ute. Men det är noga överlagt att han inte är intresserad och aktuell. Men fotar vi Southgate, då tar vi såklart in han i värmen.
Men min take i alla fall är ju att jag tycker att på pappret Arsenal har klart svårast schema. Jag tror inte att man åker till Old Trafford och Tottenham och vinner båda de matcherna, vilket jag tror kommer krävas. Man har dessutom Chelsea som är bättre än vad tabellplaceringen visar. Det är ett derby de vill förstöra för Arsenal. City med två extremt viktiga spelare borta från start i John Stones och Kyle Walker. Det vet vi. Stones kanske är framför allt viktigare för det offensiva spelet och liksom hitta luckorna, och den här, när han går upp och nästan spelar inverterad 10 tillsammans med KDB, och man går isär, något som jag var inne på efter Manchester derbyt. Dessutom Kyle Walker som är den spelaren som kan stoppa upp kontringarna när City ligger så extremt högt upp med sin snabbhet. När dessutom Nathan Ake går ut efter 20 minuter, så är det precis som Liverpool, att förutom att Ederson är borta i mål så saknar City 3/4 i sin backlinje. Tycker att Arsenal, och återigen, jag vill verkligen förklara mig så att folk förstår mig rätt. Jag är jätteimponerad av Arsenals försvarsinsats, men jag tycker att till och med Manchester United, när man mötte, alltså när man väl fick chansen, så klev man rejält. Jag såg inte att Arsenal gjorde det här, och jag tycker att Kai Havertz gör en okej insats. Jag tycker att Gabriel Jesus gör en okej insats. Saka börjar bli lite orolig. Han försvinner väldigt mycket i de här matcherna. Jag tycker att han är totalt iskall, sämst på plan igår. Jag tycker inte Arsenal går för det när de får chansen, och den här matchen, vi har sett att City är straffbara på omställningarna. Och så här, det går inte att kritisera ett kryss, men just där inställningen, att man har svårast schema och att man verkligen inte går för någonting. Och jag vet att vissa säger, City är för bra, vi fick inte tag i bollen. Nej, jag vet, men just inställningen, framför allt i andra halvlek, att man ligger mer defensivt och matchen sätter sig i första, det köper jag. Men med tanke på avbräcken Manchester City har i den här matchen, så är jag förvånad, och jag tror att det kommer bli extremt kostsamt för Arsenal att man inte gav den chans, för möjligheterna fanns.
Jag köper det helt och fullt, och jag kunde ju, alltså om jag kopplade på supporterögonen där, med tanke på att Liverpool hade de tre poängen med sig in i den här eftermiddagen, så var det ju ganska bekvämt att se. Det var ju såklart ett City som försökte, men det var ett Arsenal som du sa som var extremt solida defensivt, vilket gjorde att det blev ganska mycket av ett bara ställningskrig där det inte kändes superfarligt åt något håll. Och just som du säger att Arsenal inte gav det kanske den chansen eller det försöket som jag också hade förväntat mig, för det var ju i slutändan bara egentligen ett Merseyside som var väldigt nöjda när det här rann ut i sanden, kändes det som, och blev en 0-0-match på ett sätt som jag inte hade förväntat mig i alla fall. Jag hade förväntat mig kanske mer av, du nämner att Arsenal är bra defensivt, det är de absolut. Jag tycker att man kan ifrågasätta om City också är fullt så bra som de kan vara offensivt, men precis som du egentligen är inne på, det viktigaste där, att Arsenal inte tryckte på mer, och det bör rimligen kunna kosta dem en del.
De ska ha Brighton bort också om vi pratar tufft schema. Jag tycker att det verkligen sticker ut där. City har ju klart lättast schema. Gällande Manchester City, det är så fascinerande, för stundtals andra halvlek så tycker jag, alltså, när man kollar på kanske framförallt Bernardo Silva, det är en fröjd för ögat att kolla. Det är Jack Grealish, inhopp är väl inte jättebra, men Doku sticker ut på ett väldigt negativt sätt. Jag förstår inte riktigt vad de vill. Det funkar liksom inte. Är det så enkelt att KDB är en nivå sämre och inte kommit tillbaka från skadan, att Gündogan saknas mer än vad man kanske hade föreställt sig, eller vad är det som inte klickar för det här City? Och det låter sjukt att säga att det inte klickar, för det är ju fortfarande enligt mig världens bästa fotbollslag, men det är ju någonting som saknas kontra förra året, vilket är ganska tydligt.
Nej, men det är väl något i någon form av lite mer direkt spel, eller att du bryter mönstret med både den raka bollen eller den raka löpningen in i boxen runt Haaland, som jag i en lekmananalys i alla fall tycker att de saknar lite. Det känns som att de har tagit det till en ny nivå i hur mycket bollkontroll och hur mycket det rullas till förbannelse. Och sen som du säger så har ju faktiskt Jeremy Doku varit en, alltså, jag ska inte säga en negativ ingrediens i detta här, men i det som då ska bryta mönster. Ja, för i det som då ska bryta lite mönster, vilket är Doku, så bryts det mönstret och bara blir ännu sämre. Det bryts inte på ett positivt sätt för City. Vi har sett det, vi såg det mot Liverpool på plats. Då var det ju en debatt huruvida han hade ett stort övertag på Trent eller inte. Samtidigt var det ganska bekvämt för Liverpool att han var där ute och snurrade med bollen, för det hände inget i slutändan av det. Mot, vilka var det? Chelsea gjorde man ju likadant, att Chelsea isolerade så att han var den som egentligen fick ha bollen vid sina fötter gång på gång på gång. Och det gjorde han. Alltså City tittar vi nu, som sagt, det är ju många matcher. Jag vet att Liverpool har ett ganska svagt Big Six-facit den här säsongen, men City har ju inte alls varit bra heller faktiskt resultatmässigt, och inte hittat lösningar, och det är väl för att något i det där lite mer raka och direkta har saknats, och det är ju ganska uppenbart att Haaland inte heller alls har det utrymmet han hade under förra säsongen, och ser väl inte riktigt ut att tycka det är lika kul att spela fotboll den här säsongen i alla fall.
Nej, ja, känslan är där att, alltså, det där såg man förra året, att den som hittade Haaland var KDB, så jag tror att det faktiskt kan ha en ganska stor inverkan att det är KDB som inte slår de där bollarna, för att han är lite sämre än vad han var förra säsongen, och att Haaland då blir frustrerad. Exempelvis igår när man mötte Gabriel såg man en enorm frustration i Haaland. Tänkte på det, alltså de här lagen som det står mellan, Arsenal är alltså det enda laget som har vunnit. Det är ju alltså 5 kryss och en Arsenal-seger mot Liverpool, vilket är alltså City 4 kryss, Arsenal, att man slår Liverpool, men man kan ju också liksom hänvisa till att ska man vinna ligan, nu har ju ni som har oddsfavorit just nu inte heller vunnit, men ska man vinna ligan ska man ju helst bara inte ha som mål att vi förlorade inte, man ska helst vinna någon match för att sticka iväg på det här sättet, så det är speciellt, det har varit ganska...
De har ju vunnit hemmamatcherna både mot City och Liverpool.
Just, jag var dum jag är. Förlåt. Jag tänkte att det var kryss också. Det var inte alls det.
Det är
säsongens 2 tråkigaste matcher mellan City och Arsenal den här säsongen.
Ja, men verkligen. Men så... Samtidigt får man ju ge, alltså där ska man ju ge Arsenal cred för det, men att det har väl då kanske skvallrat om att de är det laget som har gått på fler plumpar vid sidan av, uppenbarligen, i alla fall, och inte haft samma långa högsta nivå som Liverpool och City ändå haft. Det är ju den där plumpen runt jul, alltså jul, nyår. Ja, det är väl 2-3 veckor med 2-3 matcher som om det går och står sig så här hela vägen in i mål så är det ju det som kommer att ha kostat dem.
Ja, för det var ju det som var grejen med, som har varit imponerande med Liverpool. City är väl på något sätt, alltså så här, jag tror du förstår vad jag menar när jag säger att City är på en lunken nivå. City har inga riktiga svackor. De kan tappa poäng i perioden, men det känns som att de är lika bra. Liverpool var ju så jävla starka när de hade alla sina skador. Först Afcon, Salah skadad, Trent skadad, Alisson skadad. Dance och gänget kom in och skulle göra det tillsammans. Ändå kom in och liksom gick från att man visste inte vem det var. Folk hypade honom, han fick inte spela i början. Han blev en av liksom Liverpools viktigaste spelare. Den här tiden i Liverpool var dålig, så fick ni fortfarande de här extremt viktiga poängen, vilket Arsenal inte fick. Man gick väl, inklusive alla tävlingar, hade man väl typ så här en vinst på 7 matcher, något i den stilen över jul, och sen har man ju i stort sett gått helt rent efter nyår. Så Arsenal var ju liksom borträknade innan man kom in här. Så nej, det ska bli jävligt kul att se. Och som sagt, alltså, även om jag tycker Arsenal borde ha gått för mer, så räknar jag absolut inte bort dem. För även alla de här 3 matcherna, 4 matcherna, om vi räknar in Brighton också, så är ju Arsenal fortfarande oddsfavoriter. Det är ju bara att jag ser att City har ett mycket lättare schema. Det sitter ju ännu mer större oddsfavoriter. Jag tror att de kan gå rent, samtidigt som jag tror att vi såg matchen mot Porto att Arsenal liksom, det tog på dem. Alltså det tog på dem, det där dubbelmötet med övertid, att rutinen kanske saknades när man mötte de där portugiska spelarna. Nu ska man åka till München och möta Bayern München, och vinner man där så väntar alltså Real Madrid och, eller Manchester City, som kanske klassas som världens 2 bästa lag just nu. Så det gör att jag tror att det här kommer bli kostsamt för Arsenal.
Ja, drömmen är ju att både City och Arsenal går vidare och får varandra och har det semifinalmötet. Alltså,
att behöva lägga att ni ska vinna, jag orkar inte.
Jag kan faktiskt inte ens tänka den tanken heller. Måste vara för mig, med tanke på att vi har pratat i 25 minuter och inte har nämnt Alexis McAllister från Liverpool-Brighton-matchen. Alltså,
säsongsspelare sa du igår. Det är många som är säsongsspelare i Liverpool. Alltså, det är ju Van Dijk.
Jag håller på. Vi satt och tänkte mycket. Alltså, Soboslaj kom in med någon sån här någon pondus aura som gjorde att man förälskades och förtrollades direkt. Han klev in i Liverpool. Alexis McAllister har ju fått jobba sig in i det, och det var lite det här positionsmysteriet kring vad ska han användas till, hur ska han användas. Just nu så tycker jag att han symboliserar allting som är bra med detta liv. För han har både det jävla grisiga, stenhårda jobbet, men han har också excellensen. Och det är ju 2-3 gånger han hittar in till framförallt Mohamed Salah med helt otroliga inspel. Det är också han som stenhårt sätter bollen på foten till Salah när han gör 2-1-målet. Så vill bara få med det. Och när man tittar på den där prislappen och hur marknaden normalt sett ser ut, och mittfältare
det inte. Det som inte eller? Vi måste sluta räkna klausuler med prislapp.
Du ska ändå göra det ska ändå ros i hamn.
Absolut, men typ folk som pratar förra året om att Haaland var billigare än Darwin.
Där glömde man ju ett par extra utbetalningar också till både pappa, agent och lite allt möjligt också.
Så lite science on. Nej, men McAllister är en otrolig fotbollsspelare, och jag tycker att han har blommat ännu mer när ändå har kommit in i laget. För jag tycker att det var tydligt stundtals, även om han gjorde det bra efter förutsättningarna, så var det tydligt att han kommer vara ännu bättre när han får en sexa bredvid sig och mer kan operera på som en tvåvägsspelare. Sen Soboslaj, alltså folk pratade årets värvning, årets spelare första 3-4 månader. Nu lite svårt att få grepp om.
Håller med.
För det var 100%. Jag tror verkligen förälskade i honom i början, men det har verkligen dött ut, utan att han på något sätt har varit dåligt, men det är att man hade väldigt höga förväntningar efter den starten.
Ja, och det kanske samtidigt är typ positivt att han har mer anammat och blivit en systemspelare. Men där i början så var det ju att han stack ut så mycket. Och han vågade ta sina skott, han gjorde ett par drömmål. Det var någonting bara med hur han klev runt ute på planen som fick en att förtrollas lite. Men jag ska inte säga att det har gått bakåt, men det har väl stagnerat lite i alla fall. Och han fyller med bara den funktionen funktion jag tror att Klopp vill att han ska göra, men sticker inte ut på samma sätt. Så nej, vi stänger väl söndagen där, tänker jag, va? Eller har vi något annat från stormötet på Etihad vi vill få sagt, eller ska vi lämna titelstriden där här?
Alltså det var ju rent krasst en jättetråkig match. Ja. Som jag framförallt imponerade över Arsenals försvarsspel med Declan Rice och Jorginho. Så nej, det finns väl inte så mycket mer att säga. Jag tycker vi har sagt liksom spanen, och folk får gärna liksom komma in i kommentarsfältet. Liksom, vad tycker ni om framförallt Arsenals supportrar? Tycker ni att jag har någon poäng i vad jag säger? Jag såg att det var några som höll med mig. Några som tyckte att jag var helt dum i huvudet, precis som vanligt. För att man höll nollan på Etihad, det är inga som gör. Man tog en poäng på Etihad, det är inga som gör. Och nej, jag vet. Men nu är förutsättningen att Arsenal måste vinna ligan. Att komma två eller tre är inte tillräckligt bra i det här tillfället. Och det är där jag syftar på. Så säg gärna vad ni tycker, helt enkelt. Ska vi gå till lördag eller ska vi skita i lördagen? Ska vi prata tidiga matcherna på lördag, för fotboll spelades väl bara till 20:30, va?
Ja, det spelades väl fram till den 96:e minuten. Det var en lång jävla lördag, blev det sannolikt. Men en otrolig lördag, måste man ju säga. Alltså, matcherna vi bjöds på, hur mycket mål det blev. Och crescendot till slut sen också för alla utom Manchester United-supportrarna. Men jag tänkte bara säga innan vi går till lördagen att vi, precis som vanligt, är sponsrade av ATG. Vi gör ju Rule Britannia tillsammans med ATG som finns på ATG.se, och vi gör både tripplar, Big Nine-system som vi samlar inne på ATG.se/tutto om man vill ta rygg på några av våra spel. Jag vet inte om vi kanske kommer ut med en liten trippel i en liten midweek-trippel. Vi måste upp på kusen igen. Det blev tyvärr ingen vinst i helgen heller, men vi kämpar på och gnuggar våra jävla geniknölar som kanske behöver, jag vet inte, vi behöver kickstarta dem rejält i alla fall för att komma upp lite i formkurvan.
Ja, nej, men jag har faktiskt börjat kika på en trippel utan att rådfråga dig, och jag kan ge två ben i trippen. Wolverhampton har ju alla sina anfallare borta, medan Burnley inte imponerar jättemycket, även om man gör två mål mot Chelsea med sina 10 man. Jag tror att det blir under 3,5 i Burnley Wolves. Jag tror att båda lagen inte gör mål i Arsenal Luton. Där har vi två av tre ben. Sen ska vi fila på det tredje under dagen. Så det här kommer slängas ut idag måndag. Så hinner ni spela imorgon när deadline är 20.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
45 inför tisdagens matcher, helt enkelt.
Ja, men snyggt. Så håll koll på våra sociala medier så får ni ut trippen där, Big Nine som gäller på helgerna, allting på atg.se/tutto.
Jag är så surt med Big Nine. Sätter ju tvåan över på Dortmund mot Bayern. Blir ju 2-0 Dortmund, så riktigt surt.
Ah. Ja, stolpe ute har man ibland, men 18 år måste man vara för att få spela. Stödlinjen.se finns ifall du eller någon i din omgivning skulle ha problem med spel. Problem med spel, det har Manchester United, Fabian, när de kliver ut på GTEC Community Stadium och blir ganska överkörda.
Nej, men alltså det är säsongens lågvattenmärke, utan tvekan. Och nu får det vara nog på ursäkter att vi har skador, att man inte kan bygga spel. Lisandro Martinez kommer in i minut 70 och då är det alltså bara Luke Shaw som saknas i det här laget. Annars är det absolut bästa laget och United blir fullständigt pulveriserade, utspelade, förutmjukade av Brentford som hade vunnit... Hade man vunnit 4 av de senaste 20 matcherna tror jag man låg... Jag tror man hade 7 poäng de senaste 10 matcherna. Låg på 17:e plats i formtabellen de senaste 10 matcherna. Och man blir fullständigt pulveriserade. Och ingen ägare, ingen vd, ingen Sir Jim Ratcliffe, ingen Dan Ashworth kan sitta på det här och tro på det här projektet under Erik ten Hag. Och jag är fruktansvärt trött på ursäkterna att det går inte att prestera med en sportlig ledning som inte har satt saker. Det går inte att prestera när man inte får sina spelare. Det går inte att prestera för att spelartruppen slänger tränare under bussen gång på gång. Det går inte att prestera. Jada, jada, jada. Jag hör bara ursäkter hela tiden. Erik ten Hag är inte rätt man att leda Manchester United framåt. Han har en trupp som Pep Guardiola troligtvis hade utmanat om en ligatitel med. Det är patetiskt. Jag skämdes. Jag jublade knappt åt 1-0 för att... Vad gör det om vi vinner med 1-0 last minute winner och folk sitter, ja, men det är en styrka vi vinner. Nej, det är ingen styrka, det är pinsamt, det är patetiskt. Det här är fan det värsta jag sett.
Det är inte ofta jag lider med danskar, men jag led ju med Thomas Frank när han bara tittar på och ser det jävla 1-0 målet. Alltså det, man brukar slänga sig med att det hade varit årtusendets stöld typ. Men det här hade nog varit bland det värre man hade varit med om. Alltså vad har vi till slut? Har vi 4 ramträffar från Brentford typ?
Har vi 31 skott och då räknas inte ramträffarna.
3,50 XG typ. Nej precis, 3,50 XG.
Ett mål som liksom är centimeter offside som Ivan Toney gör. Och det är liksom, folk kommer säkert ihåg andra matchen förra säsongen när Lisandro Martinez ska presenteras i Premier League och de slår långa bollar på Ivan Toney och Mbeumo går i djupet och Brentford vinner med 4-0, leder väl till och med med 4-0 i paus mot Erik ten Hag efter hans första förlust mot Brighton. Alltså den här matchen och 0-7 mot Liverpool, alltså det är större spelövertag till Brentford den här matchen än både 0-7 mot Liverpool och 0-4 mot Brentford. Det här är ju värre, alltså det är större klassskillnad hur sjukt den låter på den här matchen. Jag vet inte vad jag ska säga ens, det är att jag tycker det är patetiskt.
Ja, och där är ju två, du har ju återkommit till det här med hur mycket skott ni släpper till mot er, och det är ju de delar, just att det både faktiskt är så pass svagt defensivt att ni släpper till så mycket och att det faktiskt saknas en grundidé om hur ni själva vill spela fotboll. Så det är inte heller så att man bygger en del åt gången här. Till exempel att man satsar på sitt kanske lite naiva spel framåt, vilket straffar en bakåt.
Liverpool exempelvis.
Ja, men exakt.
Eller
att du väljer att bara sätta defensiven, men det gör att det blir ganska könlöst framåt. Ja. Men det här är ju inget, alltså ni har ju varken, alltså ni är ju helt öppna bakåt och har ingen tanke vad ni ska göra framåt när ni väl får bollen. Och det, ni borde, tycker man ju, ha haft någonting av all den här positivitet som kom efter Liverpool-matchen att bygga vidare på. Vi pratar, när vi pratar egentligen engelska EM-trupp, så pratar vi Marcus Rashford och huruvida han egentligen kommer vara aktuell för den eller inte. Han fortsätter ju spela sig ifrån allt vad liknas en landslagströja för varje sekund han står ute på en fotbollsplan och försöker representera Manchester United. Det är ett nytt lågvattenmärke för honom också, den här matchen tycker jag. Och jag blir inte klok på det.
Alltså jag vet att man borde uppmuntra diskussion, att det är fint att folk tycker annorlunda, men jag är så fruktansvärt fascinerad att så många Manchester United-supportrar kan se det här och på riktigt tro att det finns en framtid med den här tränaren. Jag kan verkligen inte förstå det. Alltså inte för något i världen. Att du kan sitta så här och se gårdagens match. Nu var det inte en jävla bra match mellan City och Arsenal, men man ser fortfarande kvalitet. Man ser att Arsenal har en tanke i hur man försvarar. Man ser Citys briljans när man anfaller, att man tror så här. Nej, men han har fått spelare för 3,5 miljard. Om man bara hade fått Frenkie de Jong som var hans spelare istället för Casemiro som kostar 800 miljoner och liksom typ bäst betald i hela Premier League. Tänk om han nästa år, han fick sin målvakt. Tänk om han nästa år, ja, men då kanske han får en annan back tillsammans med Lisandro Martinez som kostar lika mycket. Tänk om man får en vänsterback som är backup till Luke Shaw. Tänk om man får den spelaren. Tänk om man får en ny Anthony för 80 miljoner som man så gärna vill ha för att spela sitt spel. Då kanske allt kommer klicka. Hur? Alltså folk måste vara i en trans att Erik ten Hag har en sån jävla klocka som tickar fram och tillbaka och att lura dem och tro att det här kommer bli bra. För man kan inte tro att det här blir bra. Jag har inte träffat en enda motsådana supporter som på något sätt tror på Erik ten Hag. Alla skämtar. Den här vinsten var bra för oss för att Erik ten Hag kommer vara kvar. Samtidigt som ungefär 50% av Manchester Uniteds supportbas sitter och tror på det här. För att det är en romantisk tanke. För att det funkar med Klopp. För att det funkar med Arteta. För att det funkar 1986 med Sir Alex Ferguson. Fan, vakna upp!
Ja, och det är ju... Men det är ju det jag lite menar, att det hade man ju kunnat tro och tänka eventuellt om det var som sagt att man började se fragment av någonting som var på väg att bli bra fotboll. Att man kanske, som du säger, det enda som saknas, det är en mittback till, för då kommer allting klicka. Det finns ju absolut inget sånt man ser där, ja, men bara en mittfältare eller bara en anfallare. Du hade ju, alltså han har ju, som du säger, han har ju lagt hur mycket pengar som helst på den här truppen, och man känner ju ändå att det hade behövts, eller det behövs ju egentligen inte nya fotbollsspelare, men det behövs ju en idé om hur de ska spela fotboll. Och den finns inte, så det är ju han som är problemet faktiskt. Jag kan inte tänka mig att det här är så dåliga fotbollsspelare som den matchen, om vi bara tar detta senaste exemplet för att belysa det. De, så dåliga på fotboll kan de inte vara. De kan inte vara så dåliga så att de blir utspelade av Brentford. Det måste komma från hur en tränare väljer att sätta upp laget inför den här matchen.
Och det är bara att kolla Brentford. Alltså, säga vad man vill om Thomas Frank, men han har ju en tydlig utstuderad plan hur han vill spela. Och vissa argument är att Manchester Uniteds trupp inte är tillräckligt bra. Jo, det är den. Pep Guardiola utmanar de ligatiteln med Uniteds trupp. Jag är helt övertygad om man får träna dem i 2 år. Unai Emery kom in i Aston Villa. Är den truppen på pappret så jävla mycket bättre? Nej, det är klart den inte är. Ange kom in i ett deppigt byggt jävla Tottenham som kontade byggt för en defensiv 3-5-2. Kolla vad han gör. Alltså så här, även om poängskörden inte är wow, så får han spelarna att spela. Du ser vad de vill. Du kan kolla på vad Iraola har gjort i Bournemouth. Bournemouth garvar man åt förra året och liksom sa att Scott Parker torskar med 8 eller 9-0. De kommer åka ut. Alltså vad de än kommer göra. Sen kom Gary O'Neill in och räddade dem, och sen har de bara varit lite till. Är Bournemouth trupp bättre än Manchester United? Han får spelarna att göra vad han vill. Erik ten Hag får inte det, och det är där som... Jag orkar inte mer. Nu går vi till en ännu mer tragisk klubb, Chelsea. Gör 1-0 mot Burnley, får en man utvisad i Burnley. Men nej, det går inte att vinna ändå.
Nej. Alltså, jag vet inte, vad har du några tankar om den där straffsituationen som sen alltså leder till...
Nej.
Förutom straff så blir det alltså ett andra gult kort på Burnley-spelaren. Utvisad, det får kompani att rasa, han får rött kort. Alltså, jag tycker det är en sån shitshow av Darren England. Det är ju såklart också VAR-domaren som dömde bort Liverpools mål mot Tottenham där och fuckade upp allting. Så det är klart det är ett hat som bubblar där också. Men alltså, det är en så billig straff. Och det är så uselt att ge. Det är så taktlöst när du tar en soft penalty, som man pratar om, att dessutom ta ett gult som betyder ett andra gult och därmed rött kort. Och sen att det inte ens var man nog att låta fan i alla fall tränaren bli förbannad på dig när du har tagit det här usla beslutet, utan då ska du visa ut kompani också. Alltså det är... Jag vill ju inte fastna här, men fy fan vad det är dåligt av domaren.
Alltså jag tycker dock, om jag får säga det, vem är det som får straffen i Newcastle West Ham som folk tycker är jättebillig? Är det
Anthony Gordon får väl båda?
Alltså det är den här straffen som jag syftar på när en West Ham-spelare är på väg att rensa bollen. Anthony Gordon kliver in i liksom...
Ja, men det är ju första när Sofall sparkar.
Jag tycker att det är solklar straff. Det är solklar straff. Alltså jag vet 100%. Att många... Den här diskussionen jag har haft med folk genom alla, alltså så här, genom alla tider lät väldigt, väldigt överdrivet. Men just den här grejen att han är ansvarig. Gordon blir ju först på bollen. Jag skiter i att han har... Alltså det är ju ett överfall. Alltså det är klart det är straff. Jag fattar inte hur den där debatten ens kan finnas att folk inte tycker det är straff. Det är solklart.
Ja, nej, jag har faktiskt inte sett en debatt. Då hade jag blundat, tror jag. För det, nej, den är ju super, super solklar. Men Chelsea-straffen tycker jag är så jävla billig. Det, visst, där är en arm uppe runt axelpartiet, allt möjligt. Men det bör inte få Mudryk att rasa ihop och dö bara av det. Och dåligt av domarna. Och sen då, som sagt, alltså dominoeffekten av det. Att han hittar ett sätt att visa ut spelaren, skicka kompani på läktaren. Sen är det ju en jävla straff och det visar ju var Cole Palmer är i någon form av...
20 poäng i ligan, det är sinnessjukt.
Självförtroendeskala just nu, ja. Det är ju helt otroligt. Och det är väl bara Gareth Southgate då som uppenbarligen inte ser storheten riktigt, som inte ens kunde släppa ut honom någon minut här på senaste landslagssamlingen. Men sen då, i andra ring, alltså av Chelsea, att ha ledning två gånger om mot Burnley, 10 man, och de är alltså en ribbträff från J. Rodriguez från att förlora detta med 3-2 istället. Det är, alltså, vi kan ju säga mycket om Erik ten Hag, men Pochettino just nu, det kan omöjligt finnas en framtid för honom, tror jag, bortom denna säsongen.
Såg du vad han sa på presskonferensen innan matchen? Jag kan läsa upp det här.
Ja, men det var väl att laget inte var desperat tillräckligt.
Ja, men innan matchen. If you look at all the parameters and stats that are used on radio, TV and newspaper, we should be in the top 4. What does that all data means? That we are in a good way. We need time with experience playing together. Alltså, vi i poddar kan sitta och prata underliggande siffror och XG, men vad säger det när en tränare vars ägare på 2 säsonger har värvat typ 6 miljarder, man ligger på 11:e plats i Premier League och man säger, du kan inte säga sådär.
Nej, och det är ju lite samma sak, eller det jag kanske letar som är vad gäller United-fallet också där. Det är klart att här är ju, precis som du är inne på, har du lagt 6 miljarder så är där ju ett par individuellt tillräckligt bra spelare för att skapa lite målchanser här och där. Att dra in ett jävla drömmål eller att till slut kombinera sig fram och göra någonting mål eller något mål framåt. Men det är ju hur det ser ut över hela planen. Där finns ingen stabilitet. Man släpper in så otroligt mycket mål. Om man nu pratar om att vilja vara ett topp 4-lag, då kan man absolut inte ha en defensiv som ser ut på det här sättet. Så det är ju del 1 av Pochettino inte har fått ordning på det överhuvudtaget. Och du ser ju inte heller en röd tråd i hur man vill spela fotboll. Det är ju Cole Palmers individuella briljans som gör att de ens ligger där de ligger. Det är ju, vad är man nu, 2 poäng från att typ kunna ligga på 13. Jag vet att det bara är ett par poäng upp också, så allting kan hända. Men att potentiellt kunna ligga på 13:e plats om en vecka eller 2 här, då kan du poäng. Inte komma. Ja, du kan ju inte komma och säga att det finns några underliggande siffror som visar att vi typ har topp 4 kvalitet i vissa saker vi gör. För det är ju helt ner på individuella spelare och där finns egentligen ingenting i hur Chelsea visar att de vill spela fotboll som visar att de är på väg mot någonting bättre.
Det blir en rolig match på torsdag mellan 2 otroligt
utslagna. En av era bästa matcher väl i sig den här säsongen när ni möter dem på hemmaplan.
Ja, jag landade ju dock, om jag får ge mig själv lite rätt, gällande vad jag sa när folk vart carried away. Vad säger man på svenska för bättre översättning på det?
Jag vet inte. Alltså, carried away är ju bra, men man svävar iväg.
Ja, när folk svävar iväg, det var ju att jag sa ju det att det är inte vi. Alltså, vi gör en bra match, men det är Chelsea som är dåliga. Så man ska liksom chilla lite med det här. Och jag sa ju faktiskt det senast också när vi sa att United var på en kanske bättre plats än man varit på väldigt länge, att Erik ten Hags aktie var peak den här säsongen efter matchen mot Liverpool. Men att jag läste den här boken tidigare och att att ofta när man tar ett steg fram och så kommer två tillbaka sen. Så det idag fick jag den på svenskan. Det är framsteg helt enkelt. Men en jävla pissmatch på torsdag mellan två usla fotbollslag. Menlösa fotbollslag till och med för tillfället skulle jag ändå vilja säga. Det känns som att vi har pratat lite, ganska lite Newcastle senaste tiden. De har fått stå i skymundan mycket med tanke på säsongen. Ska vi nämna någonting om Sandro Tonali innan vi går in på matchen som var en jävla köra helt enkelt?
Ja, och det, alltså för kontext så menar du ju såklart att det dykt upp nya uppgifter kring hans avstängning här då, att han dessutom ska ha varit inblandad i en del betting på matcher i England efter att han kom till Newcastle och under de två första månaderna. Jag vet inte i alla fall, jag har inte läst något mer i detalj huruvida det eventuellt har spelats på egna matcher eller bara andra matcher i Premier League.
Jag tycker att det gör diskussionen det gör ju helt skillnad. Annorlunda.
Ja, men det är ju, alltså, har du spelat på dina egna matcher? Jag såg det var något klipp som fladdrar förbi med något gult kort där man menar att han typ myglar sig till det. Alltså då har vi ju att göra med, det är ju matchfixning i stort sett. Det är ju något helt annat.
Då ska ni typ aldrig spela fotboll igen. Alltså annars är det ju snarare att hans, det var ju som Eddie Howe sa på presskonferensen, Newcastle är väldigt samarbetsvilliga och har väl indirekt erkänt, och Eddie Howe sa ju bara för att han kom till England så försvinner ju inte hans sjukdom som liksom problem med spel, och det här är ju innan han åkte dit, det är ju mellan augusti och oktober tror jag, så 50 ja, fall av det här, så jag tycker att det är en helt annan diskussion och inget som vi behöver ta här, men han spelar på sina egna matcher, då är det ju extremt mycket mer problematiskt, och jag tycker inte att, alltså om jag bara får säga vad jag tycker, skulle det vara så att han har spelat på andra matcher, liksom andra Premier League-matcher som inte han har någonting med att göra, samtidigt som han har fått den här avstängningen för det i England, då vet inte jag om jag tycker att han ska bli ännu mer avstängd, för det är som sagt, det är en sjukdom som man behöver rehabiliteras ifrån. Sen om han har spelat på sina egna matcher och liksom att han själv ska bli varnad eller att Newcastle ska förlora och sådana saker, då är det en helt annan debatt att ha vid det tillfället.
Ja, och där tycker jag ju faktiskt, det, jag vet inte, det är kanske inte platsen och tidpunkten här och nu att vi ska ha den större diskussionen kring det, men exakt som du säger, gäller det så att säga, bara att du har spelat på andra Premier League-matcher egentligen då, även det han är avstängd för från början, alltså att ha spelat på en jävla massa fotboll, där är det ju snarare att vi bara bör se problematiken som du är inne på, alltså sjukdomen, spelmissbruket, och att vi samtidigt har en fotboll som snurrar där varenda lag, det blev ju extremt i ett Brentford-fall till exempel, man springer runt med ett spelbolag på tröjan, men du stänger av deras spelare för att de sen har problem med spel till exempel. Och där finns en mycket större diskussion att ha. Sen om han skulle ha varit inne och spelat på matcher eller situationer som han har kunnat påverka själv, då är det ju något helt annat. Men tills dess så behöver vi väl inte fälla mer än vad man redan har gjort i fallet med honom. Men en jävla holmgång var det ju på St. James' Park som inledde påskhelgen. 1-0 till 1-3, tillbaka till 4-3. Det firades nog en ganska god påsk uppe i Newcastle efter den matchen.
Ja, ganska rejält. Fan, jag hade glömt bort Harry Barnes.
Ja, men han är ju alltså en av 10 andra Newcastle-spelare man inte har sett på typ ett halvår. Det har vi ju nämnt såklart, men skadeproblematiken har ju varit enorm efter den tidiga hösten när man flög lite. Man hade den här PSG-kvällen och man hade lite stora stunder både i England och Europa, men sen så körde man ju slut på hela truppen och typ 10 gubbar försvann ju mer eller mindre som vi inte har sett på flera månader sedan dess.
Ja, men alltså kollar man, alltså bara Lewis Miley, Nick Pope, Callum Wilson, Joel Linton, Trippier, Sven Botman och Sandro Tonali saknas den här matchen, så det är ju fortfarande liksom en skadeproblematik, så man tar det nästan för givet, man glömmer bort det, man pratar om det i början, sen blir det liksom en ny verklighet, men en väldigt underhållande Premier League-match, alltså det är ju Premier League när det är som bäst, alltså det lider ju lite med West Hams 4 de ställer upp med här, alltså det är sexigt lag, alltså David Moyes har fått till ett, eller snarare ägarna har fått till ett väldigt sexigt lag som jag tror skulle kunna göra ännu bättre utan David Moyes, så det blir kul att se hur de går i vår i Europa. Vilka fick de?
Skitsamma. Vilka fick de?
Nej, men med Newcastle, jag tycker att Alexander Isak, vi har varit lite frågande. Han gör den här insatsen, dock 2 straffmål, men även en assist efter att ha spelat 180 minuter i landslaget. Riktigt imponerande och viktigt. Anthony Gordon är väl säsongens utropstecken i Newcastle. Ifrågasattes lite, värvades dyrt förra säsongen från Everton. Kommer inte in i det riktigt. Och han är ung, det är svårt att komma in i ett Newcastle som var så extremt fungerande. Sen är han kanske blivit lite viktigare än vad man trodde den här säsongen med tanke på alla skador på exempelvis Harvey Barnes och Almiron som kanske mer har kommit tillbaka till den Almiron som Jack Grealish pratade om och inte den här dopade Almiron som spelade förra året. Men nej, för fan, ja, men han man ju älskar Premier League på, när de här matcherna.
Ja, bara för att avsluta kring Almiron. Han är ju urtypen av den här spelaren som har ju en högsta nivå. Han har ju haft tre sådana perioder, typ 10 matcher, där det känns som att han är världsklass. Alltså det bara stinker kvalitet om honom. Men han kommer ju också försvinna helt och hållet under en 20-matchersperiod därefter. Så det är otroliga toppar och rejält jävla djupa dalar. Jag såg på tal om att du nämnde offensiven i West Ham där också. Alltså jag håller med dig. Sen Michael Antonio är ju ett lite Almiron-fallet egentligen. Kan ha höga toppar och djupa dalar. Men Lucas Paquetá, West Ham med Paquetá 50% eller 55% i vinst, eller du tar vinster i 55% av fallen. Lucas Paquetá eller West Ham utan Lucas Paquetá 0% vinster. Inte vunnit en enda match för Lucas Paquetá, inte har startat i. Så det är klart att han är viktig för det där laget och ganska sjukt, för jag vet att du och jag har diskuterat lite den brasilianska landslagstruppen på senare tid och vad det är för förfall som sker där. När det då är mittenmöte i Premier League, Bruno Guimarães mot Lucas Paquetá, så är det alltså det centrala mittfältet i Brasilien som går upp mot varandra. Det är ju två extremt kvalitet. Ja, men det är egentligen inte att göra narr av den kvaliteten de besitter, men det säger någonting om Premier League när det är en mittenmatch i ligan och det är de två stora mittfältsankarna då, defensivt och offensivt egentligen, för att Brasilien just nu som går upp mot varandra. De hade en rejäl jävla körning match för matchen också som var kul att följa. Rätt sviniga båda två när man gavs chansen att vara det.
Ja, det är ju verkligen två grisar helt enkelt. Fan, det var... Jag filade ju på en tweet, jag tror att du kan ha sagt det här för någon vecka sedan innan landslagsuppehållet, men när Tottenham låg under mot Luton, då var man alltså hela 3 poäng bättre än vid samma tillfälle förra säsongen, Antonio Conte fick sparken under mäktiga Ange. Hade du inte hatat, va?
Nej, den diskuterar vi väl aldrig. Det var ju förbättring.
Jag tror vi pratade om det privat, att det var så här någon, att det var marginell skillnad.
Men det var ju samma, Arsenal är ju typ 5 poäng sämre än vad de är förra säsongen. Det sa väl kanske mest om hur jävla bra de var förra säsongen.
Och exakt.
Vi har ju verkligen förtydligat hur bra de har varit denna också. Men det var väl Liverpool såklart som hade förbättrat sig typ 25 poäng. Och det sa väl däremot också jävligt mycket mer om förra säsongen än denna. Men det är ju intressant med Tottenham att det poängmässigt faktiskt inte har gett så mycket mer. Och jag tycker också att de mer och mer börjar hamna... Jag ska inte säga att de har hamnat i samma fack som Manchester United och Chelsea, för det finns verkligen något att bygga på med Postecoglou. Men det man såg under hösten och alla linjer i spelet, vad han ville trycka i de här spelarna kring hur man skulle spela, det vågliga Tottenham, risktagandet, hur man spelar sig ur alla situationer, hur man var beredd att offra vissa saker defensivt för att man byggde någonting större som på sikt skulle bli väldigt mycket bättre. Det är ganska ofta just nu man faktiskt bara blir utredade från matcher av individuell briljans. På lite samma sätt som man har kunnat säga om det har varit en Rashford för United eller om vi tar en Cole Palmer nu i Chelsea. Där det typ är briljansen från Son eller en Brennan Johnson eller en Richarlison som ger dem ett ganska sent vinstmål. För det är inte första gången vi ser dem vända på det här sättet. Och det finns väl någon styrka, men jag tycker mer och mer det handlar faktiskt om deras individuella spelare och inte så jävla mycket deras system, när vi i alla fall pratar vad de bidrar eller vad de gör offensivt i matcherna nu för tiden.
Nej, och sen får jag tycka att det är... Fan, jag orkar inte att vi återvänder hit hela tiden, men jag vill ändå göra det när vi har det liksom ett exempel från helgen. Folk säger att, att de bästa tränarna inte anpassas efter motståndarna. Arteta ville uppenbarligen åka till Etihad och kryssa. Att han kan ställa om från sin filosofi och parkera bussen på det sättet så framgångsrikt som man gör är en enorm styrka och någonting jag tror att man behöver ha i sin arsenal för att vinna de största titlarna. Det är sånt inte Ange kan göra, och jag tror att det är något han behöver utveckla för att ta nästa steg. Och som du säger, med Dejan Kulusevski, med James Maddison, med Son på planen, så kommer man alltid hitta lägen att vinna mot Luton för att man är så överlägsna kvalitetsmässigt. Men nej, man imponerar inte, och i början av säsongen är Son, kanske framförallt Maddison, Dejan, alltså alla spelare var liksom på en peak. Udogi kände mig liksom var ligans bästa vänsterback. Pedro Porro gick från klarhet till klarhet. Romero och Van der Ven i backlinjen var liksom helt otroliga. Vicario, årets målvakt om man hade tagit i höstas. Ingen av dem är på samma nivå som de var i höstas just nu. Så en litet fortsatt vakuum för Tottenham, som dock går mot Champions League, så det går inte ifrågasätta för mycket helt enkelt. Sheffield United gör 4-1 i 82 minuten mot Fulham. Olly McBurnie bortvarat. Matchen slutar 3-3. Det är för bra för att vara sant, va?
Nej, det är ju faktiskt bara Sheffield United som klarar av att göra något sånt. Det är ju faktiskt helt otroligt. Jag vet inte, därför vi har varit hårda mot Sheffield United. Jag vet inte om vi får första gången i podden sist, och jag ska lida lite med dem. Men lite. Det är ju klart. Sen, där är ju något med uppsikten av Olly McBurnie som är samtidigt gör att jag tycker det kan vara rätt åt dem faktiskt. Jag har inte mycket till övers för Sheffield United. Jag får väl äta upp det i veckan då. Kommer väl till Anfield och vinner. Ahmed Hodžić 1-0 på hörna i 93. Så är det ju bara att gräva ner sig. Men det är så jävla. Ja, men det var ju en extra, alltså på så sätt om vi tar alltså bottenstriden där, med tanke på alltså avslutningen i Sheffield, med tanke på att Luton då släpper in, det var väl inte så extremt sent, vi var väl ändå uppe på 86 eller någonting när Son gör 2-1. Vi har ett Everton som går upp till 1-1, och det är ju strax innan 90, om det är också 87, 88 någonting när Beto brunkar in den, men där Simon Coleman sen.
Kostsamt i FPL.
Ja, du satt på dubbla Bournemouth-backar. Det är också helt otroligt.
Och sen såg man igår i highlights-paketet via Play att det är en dundertavla av målvakten också.
Ja, såklart. Kändes. Men alltså, för Evertons del, nu får vi väl säga att de kan förklara sig, men tänk om deras Premier League-tid tar slut över att Seamus Coleman, denna talisman för hela klubben, gör ett självmål i 90. Det kan inte ens jag tycka är liksom rätt åt Everton. Det känns för hårt att ta in faktiskt. Men
hans karriär var över? Bröt han benet eller korsband eller vad var det?
Pass, men det var ju typ 9 månader
riktigt out, allvarligt.
Ja. Det kändes
ska säga det här, jag ska säga det i Fulham, när vi pratar Fulham Sheffield United. Muniz 8 mål, en ass senaste 8 matcherna. Såg man inte komma.
Nej, man visste ju inte att han fanns i stort sett. Men det är ju det är ändå coola stories med de här spelarna som kastas in från ingenstans. Och det visar ju lite hur mycket, alltså nu som han kanske har fått träff och han kanske aldrig mer gör Premier League-mål typ efter detta. Det kanske var de här veckorna han skulle dansa. Men det finns ju ganska mycket bra fotbollsspelare som när de bara får lite självförtroende, när de bara får fungera eller hitta sin roll i ett lag som till viss del, eller i alla fall till dina styrkor, fungerar, så kan man få rätt bra utveckling. Just på tal om det här, hur vi som kanske supportar storklubbar ganska snabbt sitter när vi saknar en eller två eller tre spelare och säger att men vi kan ju såklart inte vinna för vi saknar en massa spelare. Alltså det finns ganska mycket bra spelare i de här klubbarna man kan använda till rätt vettiga saker om du är en duglig tränare.
Om du får gissa, om vi ska avsluta programmet med lite quiz. Armando Broja togs in på lån från Chelsea till Fulham i slutet av januari. Hur många minuter har han spelat för klubben?
Ingen aning. Det är säkert också en sån här lösning att om han spelar massa minuter så ska Fulham betala. Och nu har de ju insett att de har Muniz istället, så då kommer han inte få spela någonting. Men vad kan han ha gjort då? 84 minuter?
4 inhopp, sammanlagt 47 minuter.
Ja, det var inte helt fel. Jag tänkte också innan. Inte en enda start alltså?
Nej. Sådana fall har han blivit utbytt.
Ja. Och då är det ju sur om att Chelsea vill ha en halv miljard för honom i januari också.
Det är farligt med de där lånen ibland.
Ja, alltså du kan ju få maxträff, men ofta så blottas ju spelare, tyvärr, ganska tydligt att det här är inte ens något för mellanskiktet i Premier League att sikta in sig på. Det är svårt att se att det blir en halv miljard för Broja under sommaren. Har vi någonting mer vi vill plocka ner från helgen? Jag ska vidare annars på lite fotboll denna annan dag påsk. Ska du lägga dig i soffan och kolla allsvensk boll, eller vad sysselsätter du dig med då?
Alltså jag är lite sugen på att åka upp och kolla AIK faktiskt. Men jag får se. Den hemma så jävla sent. Men det hade, jag kommer inte ångra mig om jag åker. Så jag fnular lite på det. Vi får se helt enkelt.
Ja, men suger på den karamellen. Det är klart ska jag iväg på det. Ett påskägg fyllt var detta. Vi sparar väl som sagt till på fredag. Det blir tidig sittning fredag morgon, eller att vi kanske till och med gör ett riktigt hästjobb sent torsdag kväll, så att vi plockar ner midweeken helt och fullt innan vi tar sikte mot helgen. Trippel från ATG, det kommer ut på våra sociala medier. Följ på Twitter och Instagram. Var med i snacket där. Fabian ute och cyklar kring att Arsenal inte approachade den här matchen med lite mer offensiv attityd, eller hur tänker ni där hemma? Så tar vi snacket vidare där, Fabian. Och så håller vi ju måndag på det. Skönt med en ledig måndag.
Undermåndag. Ja, jag vet inte varför jag var. Klockan ringde 07.40, fan normalt. Så jag var vaken över en timme så dags. Somnat tidigt. Jag var helt utslagen när jag vaknade. Jag vet fan varför.
Ja, men då tid att bli stark igen här. Ge dig kanske iväg på fotboll. Vi ser vad som händer. Ni där hemma, ni får en underbar annan dag. Påsk, så hörs vi snart igen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.